Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Säger vi välkomna till det 12:e avsnittet av Vi går till historien. Och ja, här sitter då som vanligt
Ulf Kemsjö.
Och Fredrik Kemsjö.
Och med tanke på vad vi pratade om förra gången kan jag ju inte ställa en annan fråga än minnens ni H-tuna-leken?
Ja, sådär. Och om ni inte gör det så gå tillbaka och lyssna på 11:e avsnittet helt enkelt.
Ja, och det fick ju gruvliga följder i Nyköpings gästabud. Och idag, den närmaste halvtimmen, kommer vi nu att se vad som hände efter detta gästabud. Där ju kung Birger lät sina båda bröder Erik och Valdemar svälta ihjäl. Och sonen till Birger, den helt oskyldige Magnus, han blev ju halshuggen ett år senare. Och kung Birger själv, han dog ytterligare ett år därefter nere i Danmark. Så man kan ju fråga sig, finns det någon kvar av den gamla folkungaätten eller bjälboätten som man säger numera? Jo, det finns faktiskt en liten treårig gosse som hette Magnus Eriksson. Och sommaren 1319, den blev väldigt händelserik för honom. Först ärvde han Norge efter sin morfar. Och under midsommarhelgen samlades rikets världsliga och andliga stormän samt en uppsättning bönder vid Mora stenar för att utropa den lille gossen till kung i Sverige. En hyfsad maktposition för en treåring.
Hyfsat arv.
Kan man säga. Det är inte någon liten silversked här inte, utan bättre upp. Men det skulle inte stanna vid det. I det danska riket där hans morbror styrt var läget minst sagt kaotiskt. Landet var bankrutt. Grevar från Holstein delade på riket. Men i Skåne ville man inte låta sig styras av dessa. Skåne var ju den rikaste provinsen i Danmark. Skåningarna ville hellre låta sig styras av förskolepojken från Sverige. Och i ett fördrag i Kalmar bestämdes att Skåne, Blekinge, Halland mot en viss ekonomisk ersättning skulle ingå i en union med Sverige-Norge.
Är det Kalmarunionen?
Den kommer senare. Den kommer kanske i del 13 eller möjligen i del 14. Genom att större delen av Finland, man kom överens med ryssarna i freden i Göteborg år 1323, var gränsen i öster skulle gå. Hörde ju också till Sverige, så kom den lille pojken att styra över det största riket i hela Europa. Det sträckte sig från Bergen i väster till Viborg i öster. Från Nordkap i norr till Öresund i söder. Magnus Eriksson, han kallade sig Sveriges, Norges och Skånes konung. Fred rådde överallt. Så det såg med andra ord väldigt bra ut för den unge kungen. Sen han blivit myndig koloniserade han övre Norrland genom att skicka nybyggare dit och han gav de sista kvarvarande trälarna frihet. Han förnyade också och skärpte Magnus Ladulås lagar mot våldgästning, du kommer ihåg. Mm. Våldgästning av bönderna, något som tydligen inte respekterats tillräckligt. Efter sin Eriksgata som 19-åring gifte han sig med Blanche av Namur. De fick två söner, Erik och Håkan.
Håkan, är det premiär nu för Håkan
exakt,
som kungligt namn?
Just det. Men det fanns då en tanke bakom namnen. För vilket land förknippar du med kungarnamnet Håkan?
Hakan, är det danskt då?
Norskt förstås. Norskt. Ja, ja. De fick två söner, alltså Erik och Håkan. Och det fanns då en tanke bakom namnen. Om du tänker senare i Norges historia så finns det ju flera Håkan. Va? Alltså förmodligen tänkte man att gossarna skulle få var sitt rike. Erik var ju ett vanligt svenskt kunganamn och Håkan ett norskt. Magnus hade förut också en syster, Eufemia, som gifte sig med hertig Albert av Mecklenburg. Och de fick en son som fantasifullt nog fick namnet Albrecht. Honom får vi anledning att återkomma till. Något man förknippar med Magnus Eriksson är ju den allmänna landslagen som han införde. Tidigare hade ju, som du kommer ihåg, varje landskap sedan Birger Jarls dagar sin lag. Det fanns ju Västgötalag, Östgötalag och Gotlandslag och så vidare. Vi pratar ju om dem och deras mot vår tid tämligen annorlunda rättsuppfattning. Nu hade man mer och mer insett att det var opraktiskt att varje landskap hade sin lag. Dags för Magnus Erikssons allmänna landslag. Alltså det kan ju inte jämföras med Janne Anderssons landslag eller Rickard Grönborgs landslag, utan nu handlar det om juridiska lagar som gällde hela landet. Intressant är att dess första del, kungabalken, det är en slags regeringsform. Där slås fast att Sverige skulle vara ett valrike, inte ett arvrike. Nu hade ju ofta kronan gått i arv i de sverkerska och erikska ätterna och i folkungaätten, bjälboätten. Och att inte landslagen bekräftade det genom att utropa arvriket, det var nog en seger för rådet, stormännen, adeln mot kungamakten. Men man är medveten om traditionen och rekommenderar i landslagen att tronföljaren väljs bland kungens söner. Men man säger ingenting om att det ska vara den äldste sonen. Och en tanke där, det kanske var av erfarenhet av äldsta söner, playboyen Valdemar, kommer du ihåg, och nu senast brödramördaren Birger. Stormännen drog ju förstås nytta av att Magnus Eriksson blev kung i 3 års ålder. Man hade god tid på sig att bygga upp sin maktposition. Och även sedan kungen blivit myndig så stod han under hela sin långa regeringstid i ett spänt förhållande till stormannasläkterna. Bland hans skarpaste kritiker fanns en kvinna som nog får betraktas som Sveriges mest berömda, inte bara kvinna, utan person under hela medeltiden, nämligen
den heliga Birgitta kanske.
Visst. Vem var då hon? Ja, hon var lika lite som Gustav Vasa någon person av folket. Hennes mamma tillhörde folkungaätten, bjälboätten. Historiker har länge hävdat att hennes morfar var bror till Birger Jarl. Det är en teori som enligt vissa senare tiders forskare skulle vara fel. Men även om det inte stämmer var hon ändå tillräckligt högättad. Mamma tillhörde bjälboätten. Och Birgittas pappa var en av landets rikaste och mäktigaste, Birger Persson på Finstagård i Uppland. Pappa Birgers släkt kom senare att kallas Brahe, som ju var den förnämsta svenska adelsätten tills den dog ut 1930. Birgittas mamma dog när Birgitta var 12 år gammal. Birger Persson var en av förmyndarna till Magnus Eriksson. Styrde över många gårdar, hade alltså mycket att stå i. Kalendern full. Så han skickade därför den moderlösa dottern till hennes moster på Aspanäs vid sjön Sommen i Malexander. En natt hör moster mystiska ljud från Birgittas rum. Vad händer? Är det grannpojken Knut Erik? Ja, det är alltså ett fingerat namn som jag hittar på nu. Som hälsar på. Moster sliter upp dörren och får se Birgitta sitta på golvet bredvid sängen. Hon berättar för moster att jungfru Maria tagit kontakt med henne. Och under många nätter samtalar hon med jungfru Maria eller Jesus som hon fick uppenbarelser av. Birgitta såg sig som speciellt utvald och kallar sig Kristi brud. Birgitta hade kontakt med en mäster Mattias i Linköping som drog den ytterst viktiga slutsatsen att rösterna Birgitta hörde kom från Gud och inte från motsatt adress.
Var det han som såg till att försörja henne med olika former av magic mushrooms eller hash och sådär?
Den teorin har jag aldrig hört. Men däremot finns det ju vissa sekulärt inriktade forskare som trodde att möjligen att Birgitta hade någon slags epileptiska anfall.
Mm.
Men det kan man inte bevisa. Viktigt var ju då på den här tiden som sagt att rösterna kom från rätt adress. Att det skulle komma från
alltså uppåt och inte neråt.
Att det kunde komma nerifrån, det var ju bokstavligen livsfarligt. Det kan vi ju se på en annan mycket mycket känd medeltida kvinna, nämligen Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arcs öde, du vet. De som dömde jungfrun av Orléans till att brännas levande på bål. De hade ju som huvudanklagelse att de fick sina uppenbarelser från djävulen.
Mm.
Du känner till den här gamla grodan från den skoluppsats. Jeanne d'Arc fick uppenbarelser att följa uppmaningar från Gud. Hon tvekade först, men blev sen eld och låga. Ibland var ju Birgitta med fadern och hon och pappans skyddsling Magnus Eriksson måste ha träffat varandra en hel del under barndomen och tonåren. I vuxen ålder blev Birgitta kungaparets, Magnus och Blanches, hovmästarinna och drottningens speciella rådgivare. Innan dess hade hon 13 år gammal gift sig med Ulf Gudmarsson från Östergötland. De bosatte sig på gården Ulvåsa och fick 8 barn. Och förutom att skaffa barn gjorde de också pilgrimsresor till Olof den Heliges grav i Trondheim, nu kommer vi prata om. Och den fortfarande mycket populära vandringen till aposteln Jakobs grav i Santiago de Compostela i nordvästra Spanien. Denna Jakobs led startar utanför Lyon i Frankrike och fortsätter sedan in i Spanien till Santiago de Compostela. Och den är 160 mil lång. Och för att hitta rätt och inte gå vilse, jag menar 160 mil räcker ju, har man en medeltida GPS-variant, nämligen en längs vägen uppsatt symbol för Jakob. En bild som idag är symbol för något som också finns längs vägarna, nämligen symbolen för ett känt bensinmärke. Vad kan det vara?
Ja, Prime har ju en sån liten björn. Men det förmodligen så åsiftas Shell.
Alldeles riktigt. En snäcka. På hemresan blev Ulf sjuk och var nära döden men kom sig. Frankrikes nationalhelgon Saint Denis lovade i en uppenbarelse Birgitta att han skulle få Ulf att repa sig och det gjorde han. Ja, det låter ju lite märkligt kanske för oss men det kanske inte är konstigt att man numera kan man ju bli frisk genom ett samtal i sin mobiltelefon. Rätt app idag. Under medeltiden var det rätt app, Ostel?
Nej.
Nej. Vi går snabbt vidare. När de väl kom hem ändrade de helt livsstil, sålde allt de ägde och bosatte sig på Alvastra kloster där dock Ulf snart kom att lämna jordelivet. Efter sin död tog han dock kontakt med Birgitta och berättade bland annat om hur det var att hamna i skärkälden. Men han passade också på att meddela sitt testamente, något han tydligen inte hunnit med före sin död.
Nej, det är klart. Och var det positivt till den han meddelade då förstås?
Ja, det förmodar vi eftersom hon tog med det i sina skrivelser.
Mm.
Birgitta, som nu sålt sin vigselring, klädde sig i enkla och grova kläder, piskade sig själv, hade en bitter ört i munnen, sov direkt på stengolvet, fick nu en kallelse att grunda en ny klosterorden som ju skulle vara öppen för både munkar och nunnor. Hennes närmaste man i Alvastra, en viss Petrus, blev mycket betänksam över denna idé som han tyckte lät syndig och antydde djärvt att Birgitta denna gång fått röster från djävulen. Det skulle han inte ha gjort. Utan att någon var i närheten fick Petrus en örfil i kyrkan och föll avsvimma ner på kyrkolvet. När han vaknade upp tog han rast tillbaka sina tvivel. Kungaparet gav en mycket generös donation till detta kloster som skulle förläggas till Vadstena. Det gamla kungliga Bjällbopalatset som hade haft massa syndiga partier genom åren blev en del av klostret. En helt ny era bröt in. Efter en lyckosam inledning för kung Magnus Eriksson vände lyckan på 1340-talet. Strider blossar upp i öster mot ryssar och litauer. Magnus Eriksson åkte dit, men han visade sig inte vara någon framstående fältherre. Och vad som var värre, det var att på den danska tronen uppsteg en ny kung vid namn Valdemar. Han var av ett annat virke än sina värdelösa närmaste föregångare. Nu skulle det, som han sa, åter bli dag i Danmarks rike. Han fick ju därför tillnamnet Atterdag, Valdemar Atterdag. Han skulle del för del återta de områden som Danmark förlorat. Men vid sidan av de politiska och militära bakslagen fanns en annan fruktansvärd företeelse, nämligen digerdöden.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Mot denna pest fanns ingen medicin. Drabbades man var döden 100%. Människor dog som flugor i Asien och i Europa. Den spreds ju på vilket sätt? Genom vilket djur, kommer du ihåg?
Ja, det var loppor på brunrottor, va?
Det var just
eller svartrottor.
Ja, jag tror det var svartrottor.
Svartrottor och sen...
Och till Skandinavien kom det först i hamnstaden Bergen i Norge. Genom ett fartyg som gled in i hamnen full av en i digerdöden död besättning. Men råttorna ombord, de tog sig i land för en sightseeing-tur på stan och kanske för att träffa sina norska kollegor. Det här var år 1349 och under det följande året dog en tredjedel av Sveriges befolkning. Prästerna hann inte begrava de avlidna, utan det låg döda människor överallt. Just prästerna var speciellt utsatta genom sina kontakter med människor. Som ett exempel kan nämnas att av Skara stifts 500 präster överlevde 34. Under medeltiden var tron på Gud något självklart och många trodde att digerdöden var något som en straffande gud arrangerat. Många trodde att Gud var missnöjd med kungen Magnus Eriksson. Missnöjet med kungen var stort, framförallt bland stormännen vars ekonomiska makt han försökt minska genom att dra tillbaka adliga och kyrkliga gods till staten, alltså en tidig reduktion. Den heliga Birgitta, som nu flyttat till Rom för att få sin klosterorden godkänd av påven, hade ju tidigare stått kungafamiljen nära och fått stöd och frikostiga donationer till sitt kloster. Hon vände sig nu, synnerligen otacksam kan man tycka, mot Magnus Eriksson. Hon fick inspiration till det från sina uppenbarelser. Hon anklagade kungen för att han inte följt hennes råd hur det misslyckade fälttåget i öster skulle ha organiserats. Men vad värre var, hon kallade kungen för Magnus Smek. Och smek, det var ett öknamn för homosexualitet.
Mm-hmm.
Men Birgitta kritiserade också den vackra drottningen för att vara fåfäng med syndfull fransk uppfostran, lättsinnig. Hon sminkade och smyckade sig. Birgitta skrev om Blanche. Hon är en huggorm som har en skökas tunga, drakars galla i hjärtat och det bittraste gift i köttet. Efter det att Blanche fött de båda sönerna Erik och Håkan ville hon av bekvämlighetsskäl inte ha fler barn, enligt Birgitta, som tydligen hade insyn i de mest intima delarna av det kungliga äktenskapet. Och att det var då därför som Magnus istället hade valt en manlig moitié.
Fan vad jobbig hon verkar vara, den här Birgitta.
Ja, hon var en tuffing minst sagt. Den här mannen som pekades ut som Bengt Algotsson, han pekades ut som en servus diaboli, en djävulens tjänare. Alltså, homosexualitet var ju vid den här tiden det värsta av alla laster. Ett brott mot naturen. Birgitta skrev om att tre jävlar härskade i Sverige. Den första var dryckenskapen. Den andra, vällusten. Och den tredje och ojämförligt värsta, den demon som hetsar män till onaturlig samvaro med män. Magnus blev senare bannlyst av påven, men inte för den här påstådda homosexualiteten utan för att han inte betalade sina skulder som han hade till Vatikanen. Och anledningen var förmodligen att det här ryktet om homosexualitet aldrig blev bevisat. Folk tyckte att drottning Blanche hade ett konstigt utländskt namn och kallade henne därför drottning Blanka. Om henne handlade den här gamla barnkammar Ramsan, du vet, rida, rida, ranka, där ju drottningen liknas vid en häst. Känner du till?
Ja,
rida, rida, ranka, hästen heter Blanka. På en berömd historisk målning ser man Blanka med sonen Håkan i knät. Han förekommer i diktens fortsättning. Rida, rida, ranka, hästen heter Blanka. Vart ska vi rida till en liten piga? Vad ska hon heta, jungfru?
Margareta.
Den tjocka och den feta. Och Håkan gifte sig med Valdemar Atterdags dotter Margareta och blev senare kung i Norge. Därmed splittrades personalunionen Sverige-Norge. Uppror bröt ut 1356 mot Magnus Eriksson. Den äldre sonen Erik, som Magnus utsett som sin efterträdare som kung i Sverige när Erik bara var 5 år, ställde sig nu i spetsen. Han ville tydligen inte invänta faderns död för att bli kung i Sverige. Upproret stöddes också av Valdemar Atterdag och kungens svåger Albrecht av Mecklenburg. Magnus styrkor pressas tillbaka, vilket ledde till en delning av riket i ett möte i Jönköping. Erik fick Finland, Götaland utom Västergötland. Efter nya strider styrde Magnus enbart över Närke.
Ja.
Lite snopet.
Ja.
Från Europas största rike till Närke.
Mm.
Då dör plötsligt Erik, hans hustru och son. Förmodligen i digerdöden. Men Birgitta nere i Rom, inte som du antydde förut, är så helig kan man ju tycka. Hon spred nu ett rykte att drottning Blanka låtit giftmörda familjen. Mm. Alltså sin egen son och hans hustru och så. Magnus, han försöker nu återta sitt rike. Men då kommer Valdemar Atterdag och erövrar Skåne, Blekinge, Halland, som sen kommer att förbli danska landskap i 300 år till ju mitten av 1600-talet. Valdemar erövrar Öland och Gotland. Du känner ju till den där brandskattningen av Visby, va? Det är ju en annan av de mest berömda.
Det är väl någon tavla, va?
Exakt, en av de mest berömda historiska målningarna. Man brukar ju peka på att det är vissa så här historiska anakronismer, vissa fel där på tavlan. Kläddräkt och annat. Mm. Medan det där, alltså föregångare, det som försik där är ju väldigt märkligt. Medan de rika Visbyborgarna, många med tysk bakgrund då, sitter på stadens ringmur, kämpas de fattiga gotländska bönderna ner av danskarna. Det var en ojämn kamp. De gotländska bönderna, de kämpade med svärd och påkar, hötjuger kanske. Medan de danska och tyska professionella soldaterna sköt med sina effektiva armborst. En liten sägen öppnas en av portarna av en flicka som förälskar sig i en dansk, och som straff blir hon inmurad levande i muren. Och man kan fortfarande höra hennes gråt, sägs det, om man nattetid passerar det ställe där hon blev levande inmurad i Visby ringmur.
Mm. Speciellt under Stockholmsveckan.
Ja, just det. Almedalsveckan.
Ja, just det. Ja.
Där har man ju många märkliga röster. Valdemar lät sen, som målningen visar ju, ställa upp tre vinfat på torget som de rika Visbyborgarna fick fylla med dyrbarheter. Men enligt en gammal skröna förliste på vägen hem till Köpenhamn fartyget med tunnorna utanför den stora Karlsö. Hut går hem, om nu den här historien skulle stämma. Även med den andra sonen Håkan, kung i Norge, hade Magnus en komplicerad relation. Efter att ha samarbetat vände sig Håkan mot fadern och var hyllad som svensk kung en kortare period efter att ha fängslat pappan. Men sen försonades de igen mot det nya hotet söderifrån. Stormännen kallade nämligen in svågen Albrecht av Mecklenburgs son. Kommer du ihåg vad han heter?
Nej.
Han heter Albrecht av Mecklenburg. Som ny kung. Alltså Magnus Erikssons systerson, va? Magnus förklaras avsatt 1364. Och bland de starkaste skälen för hans avsättning åberopades den obevisade homosexualiteten, som av kyrkan betraktades som ett brott värre än mord. Albrecht av Mecklenburg, den yngre, hyllades som svensk kung vid Mora stenar. Magnus och Håkans trupper besegrade slutgiltigt efter ett slag utanför Enköping. Därmed är det slut på folkungaättens eller bjälboättens drygt 100 år vid makten. Magnus Eriksson hade dock varit kung sedan 1319 i 45 år och var länge den kung som suttit längst på tronen. Ja, fram till våra dagar faktiskt ju. Nu har han flyttats ner till andra platsen. Karl den 16 Gustav, som ju blev kung efter farfars Gustav VI Adolfs död 1973, har gått om. Grattis, ish majestät. Magnus Eriksson satt fånge i 6 år på Stockholms slott under svåra förhållanden. Albrecht visade sin släktkärlek till morbror Magnus genom att slå honom i bojor, misshandla och tortera honom. I och för sig inget ovanligt sätt att behandla sina nära släktingar på, som vi har sett många exempel på.
Men det är Mecklenburg nu då. Mm. Pågår det fortfarande krig mot danskarna som vill erövra Sverige? Eller var det, hur långt upp kom de då, Gotland? Och...
Ja, det är en intressant fråga. För den här Valdemar Atterdag, det var ju riktigt, riktigt hal typ. Va? Man kan säga att Valdemar Atterdag, Albrecht av Mecklenburg.
Ja, dansk var han.
Ja, dansk i kungen.
Synonymt kanske.
Ja, just det, just det. Valdemar och Albrecht, det var ju två hala typer. Och Magnus, han hängde inte med där riktigt i deras ränker och list. Så Valdemar, han hoppade fram och tillbaka i sympati. Och för att direkt svara din fråga, så ja, Skåne, Blekinge, Halland och Gotland blev alltså danska landskap.
Sen nöjde de sig. Sen blev det interna stridigheter då mellan Mecklenburg och Mange.
Just det. I Sverige skulle då tas över av Albrecht av Mecklenburg, det är riktigt.
Och den här Håkan, han, det var en förrädare.
Ja, visst, han hoppar lite fram och tillbaka. Men nu efter att han har fått reda på att Magnus, att pappa, det är pappa i alla fall, blir väldigt, väldigt illa behandlad där på Stockholms slott. Han sitter i tornrum nu i bojor. Han beger sig till Stockholm, förhandlar med Albrecht, ger dem en lösensumma och friger farsgubben här, som flyttar då till Håkan i Norge, där han sen efter några år drunknar vid ett skeppsbrott år 1374. Som den enda ombord lyckas han ta sig simmande i land, men på stranden fick han kramp och gav upp andan. Ett dramatiskt slut på ett dramatiskt liv. Alltså, för att avrunda detta med Magnus Eriksson, hans levnadsöde är ju mycket intressant. Som en liten pojke styrde han över det största riket i Europa, men förlorade alltihop efter nära 50 år på tronen. Båda sönerna och svågen vände sig mot honom. Han satt i fängelse i 6 år och drunknade till sist, fördriven från hemlandet. Segraren skriver historia, som vi har sett. Och Magnus har ju fått ett negativt eftermäle, kanske alldeles orättvist. Till skillnad från sina företrädare var han inte känd för några svek. Däremot blev han sviken av dem han på olika sätt stöttat, som sönerna Erik och Håkan, som den heliga Birgitta. Han lät inte avrätta några motståndare. Han är lite som en huvudperson i ett antikt drama, den som drabbas av olyckor på grund av sina goda egenskaper.
Ja, jag tycker väl heliga Birgitta har väl fått ett ganska bra eftermäle. Och det hoppas jag att vi kan hjälpa till i podden då, att verkligen se till att det blir negativt.
Ja, i varje fall ska vi väl kanske höja lite grann Magnus Eriksson och hans skamfilade rykte. Men också naturligtvis se vem Birgitta var. Och man kan ju fråga sig vad som ska hända nu. Hur ska det gå nu för Albert av Mecklenburg? Och Birgitta, vi får återkomma till Birgitta, hur det går för henne nere i Rom. Det kan vi berätta om i nästa spännande avsnitt.
Ja, okej. Ja, men det ser vi fram emot. Jag hoppas att hon går en smärtsam död till mötes. Nu kanske jag är lite orättvis här. Men välkomna att lyssna på 13:e avsnittet.
I 13:e avsnittet ska vi återknyta kontakten med såväl Birgitta som Albert av Mecklenburg. Tack så mycket för att ni lyssnade.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.